بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأهلا وسهلا مرحبا بكم Det här är inshallah ta'ala den sista lektionen. Vi ska försöka avrunda den här boken i denna lektion. Kashf al-Qurba fi wasfi ahli al-Ghurba av Imam al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Och vi stannade förra veckan vid al-Athar där han ibn Rajab förklarade Ali radiyallahu anhus uttalande där han delade upp människor, de lärda, de som studerar och resten av folk. Och vi talade om vissa kategorier av de lärda i förra föreläsningen. Och sen säger Ibn Rajab att Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu i denna uppdelning nämnde hamalatul ilm, folket som bär på kunskapet, det vill säga de lärda, med olika egenskaper. Och han nämnde att denna kunskap har förankrat sig hos dem och gett dem en sann insikt. Och detta innebär att kunskapen har lett dem till al-maqsud al-a'zam, till det största, mäktigaste målet. Wa huwa ma'rifatullahi, vilket är att känna Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vill att ni här lyssnar noga, för det här stycket wallahi är väldigt vackert. Det han talar om syftet med kunskap. Även vi, ni sitter här idag, varje gång ni lyssnar på en föreläsning, vad är syftet med kunskapen? Jo, den är att den ska föra er närmare till Allah. Att få er att känna Allah subhanahu wa ta'ala. Så han säger att dessa är ni sanna lärde. Kunskapen hade en sån inverkan på dem. Och att de då lärde sig känna Allah azza wa jal. Fick kunskap om Allah, vilket ledde till, så säger han, fakhafuhu. Vilket ledde till att de fruktade honom. Och ahibbo, och älskade honom. Tills allting som är svårt för andra blev enkelt för dem. Ja, yani de lärda fick kunskap om Allah, älskade Allah, strävar efter Allah, fruktar Allah. Och det som är svårt för ahli dunya att göra i religionen blev enkelt för dem. Taib, och han kommer att yani förklara detta djupare. فَلَمْ يَصِلُوا إِلَى مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِمَّنْ وَقَفَ مَعَ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَزَهْرَتِهَا. Så de som bara stannade vid dunya, dess skönhet, dess yani glitter, nådde inte, eller fick inte, uppnådde inte samma sak som dessa uppnådde. Så de blev bedragna istället av dunya, och denna kunskap nådde inte deras hjärtan. De känner inte Allah, högaktar inte Allah subhanahu wa ta'ala, utan de är fast i att vara giriga, i att vara bland de rika och högmodiga, och fastnar i shahawat dunya wa labdatiha, i denna dunyas skönheter och dess sötma. Vilket gör det svårt för dem att lämna sötman av denna dunya och dess njutningar. För de har ingen substitut till sötman av ett dunya. Så hur ska de då lämna den? Och de har utöver det inte heller något tålamod att lämna denna dunya. Ja. Så här nämner han en viktig sak. Att du har ahlul ilm, folket av kunskap, vars hjärtan är fästa vid Allah och paradiset. De har inget behov av dunya. De älskar Allah, de fruktar Allah. De har redan ljuset och iman i sitt hjärta. Vilket är någonting som ahli dunya inte har fått. De saknar detta. De har inte kunskapen om Allah. De har inte fruktan för Allah. De har inte kärleken till Allah. Utan de har bara sötman av dunya i sitt hjärta. Det är den sötman de har smakat på. Så när det kommer till att frukta Allah, att lyda Allah, så har de svårt för det. De är rädda att lämna dunya, för de har inte, känner inte till substitut. De känner inte till yani vad som skulle ersätta denna sötman. Medan ahlul ilm känner till sötman av dunya, sötman av kunskap, sötman av iman. Och de är inte beredda att kompromissa med denna sötman för någonting. Yani de skulle aldrig lämna sötman av iman för sötman av dunya. till skillnad från ahli dunya som inte känner till sötman av kunskap och iman. De är inte beredda att kompromissa med att lämna sötman och njutningarna av ett dunya. Och så citerar han som Al-Hassan Al-Basri brukade säga att ahibba Allah Azza wa Jal humu alladina waratu tib al-haya. Allah Azza wa Jal, de som han håller kärt och de som älskar Allah, är de som fick ärva det sötman av dunya. Fadaqu na'imaha. Och de fick smaka det bästa och njutningen i detta liv. Och det fick dem att nå till nivån av att åkalla den som de älskar överallt. Bima wajadu min ladhati hubbihi fi qulubihim. Yani Allah Azza wa Jal gav dem han älskar i detta liv in i sötman och det bästa av denna dunya, vilket ledde dem till att endast vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller de förstod sig på värdet av denna dunya. Och sen säger han att dessa ghuraba, dessa främlingar som har fått kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala, finner lugn och finner frid, finner sig bekväma med det som de okunniga inte känner sig bekväma med, det som de okunniga är rädda för. Yani al-jahilun, de okunniga är rädda för att lämna dunya och dess njutningar, för de känner inte till någonting annat än det. För det är deras tröst. Och det är det som de känner trygghet i. Men ahlul ilm, folket av kunskap, känner tvärtom. De är rädda för att lämna al-iman och allt som har med Allah att göra. Och de är rädda för att yani, ge sig in i dunya. De har ingen sådan vilja. De känner behag och lugn hos Allah subhanahu wa ta'ala. I att minnas Allah, i att känna Allah, i att älska Allah och att läsa hans bok. Men al-jahiluna billahi känner rädsla för dessa saker och känner inte trygghet i de saker som de lärda känner trygghet i. Ja. Så en kortfattat väldigt, väldigt vackert här som han då beskriver att ahlul ilm har fått den här största gåvan, att Allah azza wa jal gav dem då kunskap och al-iman, vilket är en gåva som de aldrig skulle byta ut mot någonting annat. Medan ahlul jahl inte har fått denna gåva och inte förstår vilken ni'ma al-ulama och folket som känner Allah befinner sig i. Allah al-mustan. Och ahlul dunya, de okunniga, baserat på sin okunskap, är rädda för att lämna sin dunya, sina pengar och sina njutningar och sina synder och sina haram. För det är det enda som de känner till. Känner inte till Allah, känner inte till meningen med livet, känner inte till den här kunskapen, paradiset och helvetet och alla de här sakerna. Så subhanallah, det blir som någonting som då hindrar dem från att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är viktigt att förstå, att kunskapen för människan närmare till Allah. Och därför nämnde vissa ulema, som jag tror var Ibn Qayyim, att varje kunskap som inte för dig närmare till Allah är ingen nyttig kunskap. En kunskap som inte för dig närmare till Allah är onyttig kunskap. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. De som sannligen fruktar Allah från hans tjänare är de lärda. Och profeten alaihissalam sa ju också att jag är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Så att man förstår här att kunskapen leder människan närmare till Allah subhanahu wa ta'ala och gör människan bättre. Och han nämner här också Ibn Rajab att Amir al-Mu'minin Ali radiyallahu anhu här syftar på att dessa människor, al-ulama, al-ghuraba, de som verkligen lever upp till denna kunskap och håller fast vid sunna, är i denna dunya med deras kroppar, men deras själar är vid Allah Azza wa Jal. Yani de är längtar efter Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att det här indikerar på att dessa lärda inte tog denna dunja till en watan. De tog inte denna dunja till en boplats. Och de var inte heller nöjda och behagade med att bo på denna plats och ha den till sitt hem. Utan de tog bara denna dunja som en förbi, en plats som man förbipasserar. Och de gjorde den inte till en plats där man är bofast. Och han säger att alla uppenbarade böcker och alla sändebud har kommit med detta budskap. Yani vad? Att vi i denna dunja ska vara som förbiresande. Vi ska inte ta denna dunja till en makar. Makar betyder en plats där man är. Yani bofast. Alltså, vi är hemma. Nej, vi är inte hemma. Hemma är vart? Det är paradiset. Där är man hemma. I akhira. Här är du bara förbiresande. Så ahlul ilm har insikt i detta. De förstår detta. Och det här är någonting som alla böcker, Taurat, Injil, Zabur, Quran, uppenbara till. Och alla profeter säger till sitt folk, var inte fästa vid dunja. Ja, ni fortsätter en resa till Allah, till paradiset, till nästa liv. Ja, ni bara gå förbi. Och han kommer nämna lite citat beträffande detta. Han nämner att mu'min äle Fir'aun, mannen som trodde från Fir'auns folk, säger till sitt folk då han påminner dem, ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya daru al-qarar. Mitt folk, detta världsliga liv är bara mata', det är bara njutning. Men al-akhirah, det kommande livet, det är det stabila, det är det eviga hemmet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Abdullah bin Umar, var i denna dunja som att du vore en främling eller en förbiresande. Och det lades till i vissa hadither. Faka annaka bid dunja lam takun. Som att du aldrig varit i dunja. Eller som att du inte typ knappt har varit här. Wa bil akhira wa lam tazal. Och yani som att du ständigt är på väg mot ditt nästa liv. Men just det här tillägget i hadithen är inte autentisk. Och en annan riwaya som inte heller är autentisk. Wa'ud nafsaka min ahli al-qubur. Och räkna dig själv bland de döda. Men dess innebörd är korrekt. Räkna dig själv bland de döda. Yani, ska vi räkna oss själv bland de evigt levande i denna dunja? Nej, vi ska räkna oss själva som de som imorgon kommer att ligga i graven. Är det inte så? Yani, döden kommer att komma till oss alla. Om det är inom en nära tid eller avlägsen tid. Kullu nafsin da'iqatul maut. Så man ska förbereda sig för den dagen. Och denna hadith är väldigt viktig. Att man ska vara i denna dunja som en främling eller som en förbiresande. Man ska inte bara bo fast. Du ska inte vara en person som är bekväm och nöjd med denna dunja. Utan du känner alltid att någonting saknas. Du har ett annat större mål än denna dunja. Och han nämner också från råden som el-Messih, yani Isa ibn Maryam, alayhi salatu wasalam, gav till sitt folk, till sina sahaba. Det var då han sa om dunja, i'buruha wa la ta'muruha. Korta vackra ord. I'buruha, res förbi den. Wa la ta'muruha, och bosätter inte i den. Men hur ska vi vara i dunja? Res förbi dunja och bosätter inte i dunja. Och han sa också alaihi salatu wassalam, yani Isa, vem är det som bygger sitt hus på vågor? Tilka dunya fala tattakhiduha qarara. Så är dunya. Så ta inte dunya till ert yani fasta hem. Och så säger han att denna al-mu'min i dunya är som en främling som är på väg till sitt hem. Men han är inte bofast i denna dunya. Så han längtar efter sitt hem och hans mål är att komma tillbaka. Och hans mål är också att samla på sig zad, yani provision, som tar honom hem till hans hem. Wala yunafis ahlu dhalika al-balad. Och denna förbiresande person tävlar inte heller med folket i de platser han reser förbi i att samla på sig saker och ting. Nej. ولا يجزع مما أصابه عندهم من الظلم. Yani han bryr sig inte heller om vad han missat, vad de har fått för någonting. Yani en förbiresande person, vad har han för mål? Komma hem, eller hur? Du är på resande fot, du vill komma hem. Och ibland för att komma hem så behöver du provision, du behöver någonting. Du behöver kanske en häst att rida på, en kamel, du behöver någonting att äta, du behöver någonting att göra eld med och så vidare. Så att du tar dig hem, du kommer hem. Och samma sak vi i denna dunja, vi har ett mål och det är el-jenna. Och för att komma till jenna behöver vi också provision. Vi behöver någonting för att komma till paradisen. Och det är el-iman och el-amal och salih. Iman och goda gärningar, eller hur? Och därför säger Allah att tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Att samla på er zad, yani det som man har med sig när man är resande. Men den bästa zad är taqwa. Det man ska ha med sig, det är det som kommer att ta dig till paradisen. Så i denna dunja samlar man på sig, yani det man behöver för att komma till paradiset. Och man har också, som man brukar säga, man tar den här liknelsen med resande, att man reser lätt, med lätt bagage, eller hur? Vad säger man? Ja. Man har en ryggsäck, ett backpack, och sen man ger sig ut i världen. Så tunga väskor, det kommer att försena dig. Det kommer att göra dig trög i din resa, eller hur? Du kan inte färdas lika smidigt. Samma sak i dunja. Ju mer pengar du samlar på dig, ju mer fina hus och bilar och guld, jag vet inte vad, ju trögare kommer din färd att gå. Jag säger inte att det är haram att ha dunja, men jag säger bara att ju mer fäst man är vid dunja, kanske ju trögare blir ens färd till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, det viktigaste är inte denna dunja, utan det viktigaste är nästa liv, subhanallah. Och han citerar här Al-Fadayl ibn Iyad, rahimahullah, som sa: Al-mu'min fi dunya mahmumun hazinun hemmuhu marmat jihazi. Han säger här att att Al-mu'min, den sanna troende i dunya, är ledsen och nedstämd. Och hans mål är, yani, vad han ska ha med sig för provision på sin färd, på sin resa. Och han berättar också från Al-Hassan, som sa att en mu'min för dunya är som en främmande. Han störs inte av att missa någonting från dunya och tävlar inte heller i att uppnå någonting i dunya. Lahu sha'nun wa linasi sha'nun. Han har sitt mål, sina ambitioner, och folk har sina mål. En el-mu'min har inte samma mål som el-juhal, som ahl-dunya, som ahl-ma'asi. Han har ett annat mål. Han har ett mål och folk har ett annat mål. Och han säger, fil haqiqa, sanningen är att el-mu'min i dunya är främmande. För att hans fader, det vill säga Adam, alayhi salatu wassalam, då han var i Dar al-Baqa, i paradiset, och sedan blev förvisad från paradiset, så var hans ambition alltid att komma tillbaka till hans första hem. Så han längtar alltid efter hans första hem som han blev utvisad ifrån. Eller, yani, så som det sägs, hubbul watan min al-iman, att älska sitt land är från al-iman. Och det här, han citerar sen här lite poesi som vi inte kommer ge oss på att översätta. Men om vi tänker på vår fader Adam a.s. var i paradiset, eller hur? Och fick allt han önskade sig, hade allt han önskade sig. Och sedan blev han förvisad från Jannah ner till jorden, eller hur? Vilket är en grov nedgradering. Så han längtar tillbaka, han vill tillbaka till Jannah. Och så borde vi, hans barn, också vara. Gärna gå tillbaka till vårat ursprungliga hem, vilket är paradiset. Så vi borde alltid ha den här längtan till att komma tillbaka till paradiset. Och beträffande det här uttalandet, det kan vara värt att nämna, hubbul watan min al-iman. Vissa nämner det som en hadith, att älska sitt land är från iman. Har ni hört den? Som hadith är den mawdu', den är påhittad, den är bluff. Okej? Okay? Men yani, är det från iman att älska sitt land? I grunden nej. Det är inte en egenskap av dyrkan att älska ett visst land. Men om man älskar ett land på grund av någonting som är relaterat till islam, ja. Om du kommer från Mecca eller Medina och du älskar Mecca eller Medina, då blir det en del av iman, för att älska Mecca och Medina är en del av islam. Yani. Det är ingen snack om saken. Jerusalem, det är heliga platser och så vidare. Men att säga att man älskar Stockholm och sen det är en del av iman, Allahu alam, det kräver bevis, yani. Det saknar bevis. Men att älska Jannah självklart är från en iman. Och sen så säger författaren här att en mu'min, när det kommer till att längta efter nästa liv, kan delas upp i två kategorier. Han säger den första kategorin är den vars hjärta är fäst vid paradiset. Och de andra, de vars hjärtan är fäst vid deras skapare. Och hum al-arifun. Och det är de som har den djupa kunskapen. Och det är kanske dessa som Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu syftar på. Och han säger att dessa med djup insikt, det är de vars hjärta är i dunya. Och deras kroppar är i dunya. Och deras hjärtan är fästa vid deras skapare. Och han nämner en hadith från Marasil al-Hasan från profeten a.s. där han berättar från Allah subhanahu wa ta'ala att Allah säger, och denna hadith är mursal, vilket betyder att det finns en svaghet i kedjan, att Allah subhanahu wa ta'ala säger: ett tecken på att min tjänare har ett rent hjärta, det är att hans hjärta är fäst vid mig. Om hans hjärta är fäst vid mig kommer han inte att glömma mig under några som helst omständigheter. Och om hans hjärta är på detta vis så kommer jag att göra honom upptagen med mig. Han kommer inte att glömma mig. Och om han inte glömmer mig kommer hans hjärta att röra sig för min skull. Och om han pratar, pratar han för min skull. Och om han är han tyst för min skull. Och så vidare. Och det är denna person som en ma'una, yani som hjälp, kommer att komma till från mig. Och det finns en liknande hadith som egentligen räcker, som är sahih. Och det är att profeten a.s. sa att Allah säger: jag är med min tjänare så länge han minns mig. Kortfattat. Ana ma abdi ma dhakarani. Jag är med min tjänare så länge han minns mig. Nej. Och han säger att dessa människor, de är som typ ghuraba eller ghuraba, yani främlingarnas främlingar. Vi har talat om de olika sorters främlingar. Och han nämner att de här, som inte bara är främmande i dunya, utan de som är främmande på det sättet att deras hjärtan bara tänker på Allah azza wa jal, yani fästa vid Allah. De här är främlingarnas främlingar. Och han säger att det här är den högsta formen av el-ghurba. Och han nämner att el-ghurba är två kategorier. Zahira och batina. Den yttre och den inre. Vad beträffar den yttre så är det ghurba ahlus sala baina al-fussaq. Att de som är fromma, lyder Allah, de rättfärdiga, känner sig udda och främmande bland syndare. Eller hur? Syndare är majoritet. Salihin är minoritet. De är främlingar. Sen har vi sadiqin, yani de uppriktiga och de ärliga, är också främlingar bland folket av ria och folket av nifaq. De som verkligen har rena avsikter. Och sen har vi att al-ulama, de lärda, också är främlingar bland ahlul jahl och su'il akhlaq. De lärda är främlingar bland de okunniga och de med dålig karaktär. Vad är det som låter? Bättre. Ja. Och han nämner också att ulema al-akhira är främlingar bland ulema al-dunya. Vi talade om det förra veckan. Att det finns vissa onda ulema. Yani lärda som lär sig kunskap med en dålig avsikt. Eller lärda av ahlul bidah. Eller lärda av yani shahawat, vars avsikt är att synda och liknande. Och det här är någonting som vi talade om förra veckan. Och där kan man också nämna att profeten a.s. sa att det han fruktar mest för sin umma är al-munafiq alim al-lisan. Hycklaren som är duktig, skicklig i sitt tal, vältalig. Han kan lätt förföra folk. Och han nämnde också, eller det har nämnts, att yani zallat al-alim, det var Omar som sa, tror jag, att den lärdes felsteg är dunjas felsteg, eller blir i slutändan människors felsteg. Om en lärd person halkar och blir dålig så kan han vilseföra många människor. Och det har ju nämnts också att det kommer att komma innan domedagen du'atun kallara ala abwab jahannam, till helvetets portar. Den som besvarar dem kommer att kastas in där. Och profeterna liksom beskrev dem med att de är från oss och de talar vårt språk. Ja, de utger skenet av att vara ulema och lärda. Men de kallar till el-bida och el-ahwa, till villfarelse. Så det finns ulema, så onda ulema. Och dessa ska man akta sig för. Och han säger att dessa ulema är dunya, det är de som förlorar sin khashya och sin ishfaq. Och rubat al-zahidin bejna raribin. Och sen har vi el-rurba, det här att de är främmande. De som strävar efter el-akhira, bland folket som strävar efter dunya. Ja, ni, vi har de flesta människor, majoriteten, strävar bara efter dunya, dess glitter, dess rikedomar. Och bland människorna finns en minoritet som är zuhad, som strävar efter nästa liv. Och lägger inte vikt på denna dunya som kommer att förgå och försvinna. Det här var den yttre rorba. Sen har vi den inre. Och det är rorba till himma. Att vara främmande med sin ambition och sina önskningar och sina mål och sin strävan. Och det här är rorbat al-arifin, yani de med djup kunskap bland resten av människor. Han säger att dessa människor, yani al-khulasa vad han säger, är, yani har ett mål, en ambition, och det är att komma till Allah subhanahu wa ta'ala. Och deras hjärtan är fästa vid Allah azza wa jall. Och jag vill också lägga till att Ibn Rajab är en väldigt själslig person. Och vissa saker som han säger kan ta med en nypa salt. Och vissa saker som är uttalanden av lärda, även om det är från Salaf, är inte bevis. Jätteviktigt. Om jag säger så här att en från Salaf sa, det är inte ett bevis. Utan bevis är, vad är bevis för någonting? Vad klassas som bevis i islam?
Koran
och sunna. Eller ijma, konsensus. Så att dessa athar från Salaf, ja, just Anas, de nämns som ett tillägg, ett plus eller förklaring på en viss sak, men inte som ett bevis i sig själv. Och som Imam Malik sa, att varje persons uttalande accepteras och nekas förutom han som ligger begravd där. Och så pekade han på profetens grav, alaihissalatu wassalam. Så det finns ingen människa vars ord är ett bevis efter profeten Muhammed, alaihissalatu wassalam. Och därför är det inte fel att säga att den här sheikhen hade fel. Alltså. Men det är inte så att jag, miskin, sitter och säger att folk har fel, utan de lärde sig att det här inte stämmer och så vidare. Men i alla fall, man måste ha den inställningen att de lärda kan faktiskt fela. Och de får belöning för sin ijtihad och de får belöning gärna för att de försöker komma fram till sanningen. Nej. Så han nämner här lite uttalanden från Abu Suleiman Ad-Darani som sa, då han beskrev dessa urba som hade den djupaste formen av urba bland människor. Och han säger att det är de som inte har samma mål som resten av människor. Deras wa iradatuhum al-akhira, och deras mål i nästa liv är inte som människornas. Deras dua är inte som andra människors. Yani vad han säger här, dessa främlingar har inte samma ambitioner och mål som resten av folk. De vill inte heller samma sak med akhira som andra vill. De flesta, de vill till Jannah. Men de här människorna, de vill till Allah. Yani, komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Men samtidigt här, som jag sa, det kan ta med en nypa salt. Profeten alaihissalatu wassalam ville ha Jannah. Så att säga att det skulle vara något fel eller det skulle vara lägre nivå att vilja ha Jannah, Allah alam. Det kan diskuteras. Han frågades också denna man från Salaf om den bästa av gärningar, vilket fick honom att gråta. Och då så säger han, det är att Allah subhanahu wa ta'ala kollar i ditt hjärta och han ser att du inte vill någonting annat än honom från dunya och al-akhira. Och Yahya ibn Mu'ad sa, al-zahid gharibu dunya wal-arif gharibu al-akhira. Zahid, den som typ är avhållsam i dunya, han är främmande i denna dunya, och den al-arif med djup kunskap är den som även är främmande i nästa liv. Yani han säger här att dessa människor är väldigt, väldigt få även bland folket i nästa liv. Han säger sen också från Yahya ibn Mu'ad al-Abid al-Mashur, han sa att al-arif, Och ordet arif, det skulle vara bättre att säga alim som de lärde har sagt. Ordet arif är en term som vissa sufister använder. Och det ordet som as-salaf använde, det var alim. Ordet arif kände de inte till, utan det bästa du kan vara, det är en alim, inte en arif. Arif betyder en person som känner. Men det korrekta ordet är al-alim. Okay? Så han säger här, al-arif är den som är al-abid mashhur. Den som dyrkar Allah, han är känd. Och al-arif mastur. Han är dold. Han kanske, och det här är uttalandet, Allah. Han säger att han kanske är så dold att han inte ens känner till sig själv. För han tror så illa om sig själv. Vissa lärde sig att det här uttalandet, det är inte accepterat. Hur kan en person inte känna igen sig, eller känna till sig själv? Alltså det är Allah, det kan ifrågasätta det här uttalandet. Han nämner sen lite hadither som tyder på vikten av att vara dold, att inte sträva efter kändiskap. Och det är hadithen som berättas från Sa'd, att profeten a.s. sa att Allah yuhibbu, Allah älskar al-abd al-khafi al-taqi, den som är dold och den som fruktar honom. Och från Mu'ad radiyallahu anhu att Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu min ibadihi al-akhfiya. Allah tycker om dem från hans tjänare som är dolda, al-atqiya, som är gudsfruktiga. Alladhina idha hadaru lam yu'arafu. Då de närvarar vet man inte vilka de är. Och om de är frånvarande så saknas de inte. Ula'ika a'immatul huda. Det är de som är imamerna av vägledning. Wa masabih al-ilm. Och kunskapens ljus. Och från Ali radiyallahu anhu som sa Toba li kulli abdin. Glada nyheter till varje tjänare. Lam ya'rifu an-nas. Som folk inte känner till. Och han känner inte till dem. Wa arafahu Allah. Och Allah känner till honom då han är nöjd över honom. Det är dessa som är ljuset av vägledning. Och det är de som lyser eller strålar bort varje mörk fitna. Och en liknande äthar från Ibn Mas'ud där han säger Kunu judud al-qulub. Var folk som har nya eller förnyade hjärtan med simpla kläder och var dessa lampor eller ljus som lyser upp som är dolda för folket på jorden men kända av folket i himlen. Så här nämns vissa hadither om det som då Allah Azza wa Jalla tycker om tjänaren som är al-khafi al-taqi. Två egenskaper här. Al-khafi al-taqi är den som är dold och den som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som här menas med al-khafi, dold, betyder att personen inte strävar efter shuhra. Han strävar inte efter kändisskap. Han gör inte det han gör, han söker inte sin kunskap, han håller inte khutba eller läser Koranen för att bli känd. Det finns inte med i hans värld. Han önskar att han inte vore någonting alls, att han vore bortglömd, att typ ingen visste vem han var. Att vara känd är inte ett mål hos honom. Utan han vill bara uppnå Allah Azza wa Jalls välbehag. Och att sträva efter kändisskap i islam hör inte hemma i vår religion. Det här faller in under ria, en ögonkänneri. Att man gör någonting med världsliga avsikter. Och det finns inte med i islam att man ska ha som avsikt att bli känd. Det finns inte. Utan som vissa av salaf som Imam Shafi'i sa, jag önskar att den här kunskapen lärdes ut utan att min kunskap kom till folk utan att jag hade med saken att göra. Egentligen att jag slapp vara med i bilden som handlar om. Och ni vet ju också hadithen om Uwais al-Qarni, den tabi'i som profeten Al-Islam berättade om skulle komma, vars dua var besvarad. Han var också en sån här person. Han ville bara vara en vanlig person. Men subhanallah, profeten hade nämnt honom, Omar frågade efter honom varje år, hans dua var besvarad. Han var en person som hade karamat, mirakel. Till och med Omar säger, gör dua för mig, och så vidare. Så när folk fick reda på att det är han, det som profeten nämnde hadithen, han stack. Omar sa, jag kan göra dig till amir, alltså du kan vara en ledare för ett område. Han sa, nej, jag vill bara vara en vanlig man av muslimerna. Och sen när han blev känd, han flyttade till en annan stad. där ingen visste vem han var. Subhanallah. Och idag har vi yani kändisimamer. Kändisimamer som vill vara kända, och det handlar om likes, och det handlar om att få följare, och det handlar om att tjäna pengar, och det handlar om status, och Allah musta'an. Allah musta'an. Ja. Och här nämns också en till sak, och det är att de är dolda, de håller sig undan. De lärda talar här om en fråga som Imam Nawawi tar upp, och det är al-uzla, att man drar sig undan. Man drar sig undan och håller sig för sig själv, som här, han kommer att tala om det sen här. Man drar sig undan från folk och håller sig för sig själv. Man är dold, man är inte bland människor. Och det här är en annan aspekt av och tolkning av hadithen. Och det är att om det råder fitna, yani konflikter i ett land eller stad mellan muslimer, en maktkamp där muslimer lyfter svärd mot varandra och alla slåss om att komma upp till tronen, då om ens din tar skada av att ens vara där, så ska man dra sig undan. Eller tider av fitna där ondskan har blivit övergripande och du inte längre kan ändra på någonting, och du tar skada, din din tar skada, fly med din religion. Fly med din religion och skydda, rädda dig själv. Även om det innebär att du bor i en liten stuga ute på landet. Okej? Och äter fisk över öppen eld tills den dagen du dör. Ja? Det kallas för al-uzla. Att man drar sig undan. Och de lärde har diskuterat vad är bäst. Är det att beblanda sig med folk eller att göra uzla? Att vara för sig själv och dyrka Allah, eller att beblanda sig med folk och göra da'wa? Vilken är bäst? Kom igen. Blanda. Som var? Ahsant. Al-asl, grunden är att det är bättre att beblanda sig med folk och ha tålamod med deras brister, som nämndes i hadithen. Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas. Att den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den som inte gör det. Men här så nämner de lärda i förklaringen att när vi talade om al-ghuraba, främlingarna, så minns ni att de var två kategorier. De som korrigerar sig själva, och sen har vi de som korrigerar sig själva och andra i tider av fitna. Okej? Så de som har kunskap och kan korrigera andra och göra da'wa, de ska stanna kvar bland folk och göra da'wa på folk. De ska inte bara ge upp och sticka. De ska stanna kvar. Om de har möjligheten att göra da'wa och påverka positivt, så ska de göra det. Men den som inte kan det, han har ingen kunskap, han har ingen auktoritet, eller han kanske kommer stoppas eller dödas om han gör det, eller liknande, han kanske kan rädda sitt eget skinn och göra uzla. Så att det kan vara individuellt när det kommer till vem som ska göra vad och vad som är bäst. Man måste kolla på yani sitt eget tillstånd. Okej? Okay? Och här nämndes också då att dessa personer är yani kunskapens ljus, masabih al-ilm, a'immat al-huda wa masabih al-ilm, tajalla anhum kullu fitnatin mudlima. Yani dessa är de som har yani ljuset av kunskap som lyser bort allt mörker av fitna. Och det är så en muslim ska vara, han ska sprida ljuset av kunskap som Allah azza wa jalla har givit honom och rädda folket från den villfarelse som de befinner sig i. Många människor, om inte de flesta, befinner sig i mörker. Det är något form av mörker av shubuhat och shahawat. Men kunskapen är ett ljus som lyser upp vägen i det här livet. Och lyser upp vägen till paradiset. Och han säger då att dessa människor, en annan vacker sak här, att de är dolda för folk, men de är kända i himlen. Vilken egentligen är det viktigaste, eller hur? Att folk inte känner till dig. Profeten Alisatsan nämnde att det var ju någon som gick förbi en rik man. Så sa profeten Alisatsan, vad tror ni om den här mannen? Han sa, om han talar, man lyssnar. Om han friar, han får gifta sig direkt. Han får det han vill. En man av status. Så gick det förbi en fattig person. Så säger profeten Alisatsan, vad tror ni om den här personen? Om han talar, ingen kommer lyssna. Om han friar, ingen kommer gifta bort sin dotter till honom. Och då säger han vid ma'na al-hadith att mil'u dunya, yani dunya, vad säger han? En sån här person är bättre än hela dunya fylld av rika människor. Yani den här personen har en hög status hos Allah azza wa jalla. Den personen som kanske han, då han svär vid Allah, kommer att få det han svär på. Han gör dua, han får det han ber om. Folk ser honom som låg, men han är hög hos Allah subhanahu wa ta'ala. Därför ska man vara väldigt försiktig med att underskatta folk. Och döma folk på det yttre. Döma folk baserat på deras ekonomi och utseende. Personen kanske är den största, bästa muslimen i Sverige och du ser ner på honom. På grund av såna här utseende saker. Man ska vara försiktig. Och viktigast är att vara stor hos Allah subhanahu wa ta'ala. Som det nämndes i hadithen. Att om Allah subhanahu wa ta'ala älskar en tjänare, så ropar han ut till Jibril. Ja Jibril, inni uhibbu fulana. Jag älskar den här personen, fa uhibbu. Så älskar honom. Och då älskar Jibril honom. Och sen ropar Jibril ut till Ahli Sama, till änglarna i himlen, att Allah älskar den här personen, så älskar honom. Och alla änglar i himlen älskar honom. Thumma yudau lahu al-qabul fil ard. Och sedan så kommer han att få acceptans på jorden. Ja, han kommer bli älskad av folk på jorden. Subhanallah. Är inte det här det största och bästa? Eller hur? Än att bli känd och få många likes och bli någon kändis, sheikh eller någonting. Nej, Allah. Bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det viktigt att man, många idag lägger mycket fokus på det här, sociala medier och det yttre. Vad ska folk tycka om mig? Vad ska folk tänka om mig? Och kanske lägger väldigt lite vikt på hur man är med Allah i sin ensamhet. Eller vad är din relation till Allah? Hur är du när du konfronteras med synder? Ja, hur är du i ditt hjärta med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, frukta Allah, att älska Allah? Det är stora frågor. Om det vi alla borde rannsaka oss själva. Allah musta'an. Man säger att dessa är då Ahlul Ghurba. De mer specifika från Ahlul Ghurba. Den är främlingarna. Och det är de som är al-farraruna bidinihim min al-fitan. De som flyr med sin religion från prövningarna. Det är de som är de udda människorna från deras qabail. De som kommer att återuppstå, eller de som kommer att samlas med Isa alayhi salatu wassalam. Och det här nämndes ju i en riwaya på hadithen av Al-Ghuraba. Att Al-Ghuraba innan domedagen är de som kommer att vara med Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Och hum bayna ahli al-akhira a'izza min al-kibrit al-ahmar. Och de är bland ahli al-akhira mer sällsynta än röd svavelsten. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ بَيْنَ أَحْلِ الدُّنْيَا. Så hur sällsynta tror ni till de är bland ahli dunya? Allah musta'an. Och han nämnde sig ganska mycket poesi som är jättesvår att översätta. Och han talar sedan om att dessa människor då, dessa ghuraba hade svårt att beblanda sig med folk, eller folk som kanske inte var religiösa. Så de flyr till ensamhet, till att vara ensamma med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sades till vissa av dem, eller dessa salaf, Muhammad ibn Nasr eller Nadr, ala tastawhish, yani känner du dig inte ensam? Och då så sa han, kayfa astawhish och han يقول انا جليس من ذكرني. Yani hur kan jag känna mig ensam då jag är i sällskapet av han som jag minns, yani av Allah subhanahu wa ta'ala. Och قال اخر وانا نسى وهل يستوحش مع الله احد. Yani finns det någon som känner sig ensam med Allah? Och قال بعضهم من استوحش من وحدته فذلك لقلة انسه بربه. Den som känner sig ensam då han är själv är en person, yani, som typ har lite kunskap om Allah. Yani hade han haft kunskap om Allah så hade han inte känt sig själv. Och det var också en vacker berättelse. Jag tror det var, man sa till Abdullah bin Mubarak, typ, han satt hemma och skrev och läste mycket böcker. Och då sa man till honom, typ, är det inte tråkigt att bara vara hemma själv hela tiden? Hemma, en hela dagen du är hemma själv, du är inte med folk. Han sa, vem säger till dig själv? Jag sitter hela tiden med profeten och sahabas berättelse. Jag är med dem, typ, förstår du? Haditherna och allting. Det är som att jag är med dem. Jag lever det här i deras liv, kan man säga. Med kunskapen, subhanallah. Och det är också en väldigt vackert det här, eller khulasa, att har man Allah subhanahu wa ta'ala så är man inte ensam. Förstår ni? Många idag också, de typ mår dåligt av att vara ensamma och kan inte vara ensamma. Men det kanske är ett tillfälle att man ska passa på. Ta vara på det här, göra dua, göra dikir, tänka på Allah, hans storhet, reflektera över skapelsen, läsa Koranen, göra sunnabönor, göra sujud, dua. Allah musta'an. Och man sa till Yahya ibn Mu'ad, han brukar också vara mycket för sig själv. Så vissa klagade på honom, eller hans brorsa klagade på honom. Och han sa, in kunta mina nas, fela bud laka mina nas. Du är för människorna, du måste umgås med människor. Och då så sa Yahya, in kunta mina nas, fela bud laka mina Allah. Om du är för människorna, så behöver du Allah. Eller han knäckte honom där. Waqila lahu, naam. Och sen nämner han lite saker här som, ja, ni vissa, vi kan nämna det här, att vissa av de här människorna, när de var mycket för sig själva eller gjorde mycket vikr av Allah subhanahu wa ta'ala, så klandrade vissa människor dem för att de kanske till och med, ja, ni ansåg dem, ja, ni var jununen, att de var sjuka nästan. De var inte som folk. Yani libu'di halihi min ahwali nas. De skilde sig från människor. Så kama kana Uwais yuqalu dhalika anhu. Så som man sa om Uwais Qarni. Och Abu Muslim al-Khawlani brukade göra mycket dhikr. Och hans tunga var ständigt upptagen med att göra dhikr. Och då säger en person som sitter där, den här, mår han bra eller? Är han kompis typ? Och då så sa Abu Muslim, ja ibn akhi, lakin hada dawa al-junul. Det här är det som får en person att må bra. En person som är jahil, vet inte dhikr av Allah, han kan inte ens ber eller någonting. När han ser någon göra dhikr, ständigt, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Tänker man, vad gör han för någonting, eller hur? Men vem är det egentligen som är sjuk? Det är han som har glömt Allah, inte han som minns Allah. Förstår ni? Och han nämner sen hadithen som är svag, men det kan vara bra att känna till att den är svag. Udhkurullah hatta yaqulu majnun. Minns Allah tills folk säger att du är galen. Men den hadithen är svag, den är inte autentisk. Och det är ingenting som man ska praktisera. Men man ska minnas Allah mycket. Och sen så avrundar han boken med vikten av al-muraqaba, att vara medveten om Allah azza wa jalls, yani ständiga, vad heter det, övervakande av människan, att Allah azza wa jall alltid vet vad vi gör. Och då profeten alaihi salam gav en man ett råd, så sa han, istahi min Allah, yani skäms för Allah azza wa jall så som du skäms bland folket eller de bra människorna bland ditt folk. Och också hadithen, den bästa av iman är att du vet att Allah är med dig vad du än är. Men det finns svagheter i den hadithen. Och också hadithen att han sa, med tazkiyat an-nafs, vad är det som renar våran själ? Han sa att du vet att Allah är med dig vad du än är. Och den hadithen är också svag. Och sen tre, kommer Allah att skugga på den dagen det inte finns någon skugga förutom hans skugga. Och han nämnde en man som visste att Allah såg honom vart han än var. Och den hadithen är inte heller autentisk, men den autentiska hadithen är den som ni alla känner till, hadith Jibril, som han nämnde som sist här. Att al-ihsan är att du dyrkar Allah som att du såg honom, och om du inte ser honom så vet att han ser dig. Ja, och det är ett viktigt råd att avsluta med, att vi alla har en muraqaba, vet att Allah azza wa jall ständigt vakar över oss och ser oss vad vi än säger, vad vi än gör. Allah al-mustan. Och ibland så finns det folk som skäms för människor. Yastahyuna minan nas wa la yastahfuna. De skäms för folk och skäms inte för Allah subhanahu wa ta'ala. Du skulle aldrig göra någonting framför en religiös person, som nämndes i haditha. Ni skäms för Allah så som du skäms framför en religiös person. Ni ännu mer skulle skämmas för Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa saker skulle du aldrig göra framför en person med pondus, med hög personlighet och rykte och så vidare. Varför skulle du göra dessa saker framför din skapare? Så det är viktigt att vi tar oss själv i kragen, skärper oss och blickar framåt, blickar mot paradiset. Höjer våra ambitioner lite grann. Och att vi också har bättre förebilder. Alltså att vi ska ha de bästa av förebilder. Vilket är profeterna och sahaba och salaf och salih. Och inte bara, för idag är det lätt att man tappar sin motivation när man kollar runt omkring sig. Om man jämför sig med folk som kanske bor här och så vidare. Så finner man att ambitionen är inte så hög hos många människor. Eller hur? Då blir ribban väldigt låg. Då kan man tycka väldigt bra om sig själv. Även fast man gör lite. Eller hur? Idag en person som ber sina fem salah och inte har flickvän och inte lyssnar på musik och har skägg, han är värsta sheikhen hos folk. Eller hur? Wow, han är fett religiös. Eller hur? Han är fett hård. Eller hur? Men sanningen är att du är miskin. Du har massa brister. Jag har massa brister. Eller hur? Så att ribban borde vara högre. Vi borde kämpa för att bli bättre muslimer. Må Allah korrigera oss, korrigera våra hjärtan, förlåta oss våra synder. Och må Allah acceptera våra gärningar. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.